Välkomna till Frags och filosofi, podden där vi gamar och snackar filosofi. Med er egna psykolog och mannen med rösten, Sugar Shrink. Jag är Orka, mannen som knarkar verklighet. Välkomna till Frags och filosofi.
Nu kickar vi igång dagens avsnitt av podden. Varmt välkomna allihopa, jag som pratar heter Sugar Shrink, med Ravad. Och med mig idag har jag...
Orka 86, Alexander Nilsén.
Och vi har en gäst också. Det är faktiskt ingen mindre än mannen som mycket eminent producerar vår podd, det vill säga klipper den, ser till att vi inte låter som skit. Och jag tänkte att han skulle få presentera sig själv.
Ja, Marcus här. Marcus Turesson. Nickan Marco är i spelet. Och jag gör det med nöje, grabbar. Det är så roligt att klippa er podd.
Du gör det så jävla bra, Marcus. Och nu när vi ändå har det här så tänkte vi att du kanske kunde få berätta lite kort om din egen podd.
Mm. Jag har tidigare varit lite i webbradiosfären och även på andra radiostationer. Så att jag och en gammal radiokollega har en podd som heter Nostalgiska radiokarameller. Där vi helt enkelt spelar upp lite flashbacks från förr och snackar om allt mellan himmel och jord i en komisk atmosfär.
Ja, men det är en... Vad menar du med kronisk atmosfär?
Nej, komisk.
Jaha,
det är väldigt mycket komik.
Ja. Jaha, mycket komik, okej.
Okay. Ja, så att vi har kul. Och faktum är att jag ska spela in ett avsnitt efter er podd här nu också. Så att det är...
Du jobbar hårt.
Det är avsnittet för säsong 2. Andra säsongen släpps nu den 26. Så det blir på lördag nästa vecka.
Lördag nästa vecka, missa inte det. Podden hette
Nostalgiska radiokarameller.
Nostalgiska radiokarameller. Och man hittar den på, ja, i stort sett där poddar finns då egentligen. Mm.
Jajamän.
Yes, ja, missa inte det. Det där ska jag faktiskt själv checka in sen. All right, nej, men då så. Då kanske vi ska kicka igång dagens ämne. Och när du fick höra vad vi skulle prata om idag så blev du lite eld och lågor här, eller hur?
Ja, alltså etik är någonting som ligger mig varmt om hjärtat. Det handlar väl mycket om respekt, tänker jag.
Ja, precis. Och precis så. Etik är dagens ämne. Och vi vet ju att ämnet är ju gigantiskt. En lätt, liksom, snabb Wikipedia-slagning ger ju vid handen att det är ett ganska stort ämne. Och det... Så jag tycker så här. Etik kan man säga så här. Vi kan väl säga att det finns två... Eftersom ämnet är så gigantiskt stort så tänkte jag så att man måste liksom förenkla det här lite grann. Och då tänker jag så att man kan antingen prata teoretisk etik, alltså etiken som ett teoribygge och som ett resonemang och liksom en värdegrund och sådär. Och sen kan man prata tillämpad etik, alltså som man pratar liksom, ja, medicinsk etik till exempel, någonting som har varit i ropet. Och... Men vi kanske börjar ännu mer basic här. Men vad är etik då? Jo, men det är en reflektion kring kring moral egentligen. Håller ni med om det?
Alltså, jag tror vi behöver liksom moral är ju någonting man gör.
Ja.
Och jag tänker etiken är ju en tanke, någonstans här, en eftersträvan.
Jo, men den får ju en praktisk tillämpning, alltså i och med att, precis som du säger, moral är det man gör, men för att få den värderiktningen, för att få den riktningen, så måste man ju...
Ja, men ibland kan det ju vara att ens etik säger något annat än ens moral.
Mm.
Till exempel så här, det var inte meningen att jag skulle göra det här, fast man vet att det inte är rätt.
Ja.
Alltså, trots att du är en god människa så kan du alltid göra fel.
Ja. Jo, så är det ju. Marcus, vad tänker du om etik kontra liksom moral?
Moral brukar väl alltid ha en grund i, alltså, typ lagar. Det är väl lite som, alltså, inte bara skriftliga lagar, men även då men om du tänker dig, etik är mer sunt förnuft, skulle jag nog kunna tänka mig. Kan man säga så?
Det kan man göra, men där tror jag att vi kommer att stöta på ett problem. Och det är vems sunda förnuft. Är det ditt sunda förnuft eller mitt? Men jag köper din definition av det, absolut. Och sen återigen, det här är ett gigantiskt ämne. Det finns ju så stort sett man till och med kan prata om liksom tre huvudgrupper av etik. Det finns teologisk etik, alltså den religiösa. Det finns den deontologiska och den dygdetiska etiken. Så det finns ju, vi är knappast de första filosoferna som har på något sätt intresserat oss för det här ämnet. Men just därför blir det också, oj, vad fan skjuts det
ifrån?
Jag ser bli crackad
här borta, skott, här borta alltså. Någonstans. Gul markering någonstans. Downed. Han är död. Jag hämnades.
Nu är han död.
Team wiped. Ironin att vi pratar om moraletik samtidigt som vi skjuter ner människor på löpande band här. Ja. Men vi kan väl någonstans enas om att vad som är etiskt korrekt och så vidare, det finns, så som jag ser det, får ni se om ni hinner med, det finns både sådana värden som på något sätt är ganska universella, det vill säga de gäller liksom överallt i världen. Men det finns också värden som kanske är liksom kulturellt betingade, alltså att, men på det här stället i världen så tänker man så här.
Ja, alltså det grundar sig ju att man har olika typer av värdegrunder, olika filosofiska liksom tankar i sig. Alltså jag tror att först måste man kliva in på så här, vad är etik i grunden? Är det en eftersträvan på att vara, ha en god karaktär, alltså karaktär? Då är det så här, men vad är god karaktär? Hur är man en god människa? Mm. Alltså det är så mycket som är liksom just det svåra att så här, pinpointa. Och jag tror inte det är bra att störa så här, att säga till någon så här, men min etik är den som är den rätta. Då tror jag att vi går åt helt fel håll.
Vi måste, apropå så måste vi göra ett etiskt ställningstagande och köpa ut Marcus här. Frågan är vilken buy, det är väl den där som är bäst, ligger till bäst.
Yes.
Mm. Ja. Men okej, okay, men jag vill bolla lite, en liten grej med er då, apropå det att det finns liksom så många uppfattningar om etik. Det finns ju en etisk skola som handlar om att, men det är en handlingskonsekvenser som avgör om handlingen var bra eller dålig eller riktig, så att säga. Och så finns ju en skola som säger då att det är snarare de absoluta principerna, till exempel så här, det är alltid fel att döda. Är ni med på det här? Jag tror att vi drog det här exemplet i podden en gång. Ja. Vi pratade ondska också. Så att om du fick döda baby Hitler till exempel, är det en ond handling givet att du vet vad det här lilla barnet kommer att åstadkomma och hur många döda som kommer att... kommer ni ihåg att vi hade det samtalet en gång?
Mm.
Så det är ett bra exempel på det. Här har vi folk någonstans. Vänta.
Kan man inte grunda det i lite typ det första man får lära sig, budorden.
Ja.
Du får inte döda, du ska inte stjäla.
Exakt.
Alltså mycket sådär. Så det är ju lagar på ett sätt som grundar sig i moral och etik.
Ja, nu dog jag också. Klanta till det. Jo, så är det ju. Jag är nog mer så här. Jag tänker nog så här att det är... Jag tror inte på den här principetiken, så att det är alltid fel med någonting eller det är alltid rätt med någonting. Jag tycker att det blir lite mer komplicerat än så, och att det snarare är konsekvenserna. Men då blir det också jättesvårt, för det är ju gigantiskt svårt att förutspå konsekvenser i framtiden av ett visst beteende.
Ja, jag tror man måste också gå till, jag tror också att vi pratar för stort. Jag tror vi måste komma in så här, vad är det goda i det? Mm. Alltså i ett mord till exempel. Mm. Mm. Då kan det ju vara så här förspråkat att säga, men varför, det är inte gott. Mm. Men tolkningsförmågan hos den personen som har mördat kanske är det goda.
Mm.
Till exempel säga, ja, men den här personen säger, varför tog du koll på den här personen? Ja, men för att den personen hade gjort någonting. Eller, alltså, då går vi tillbaka till det goda hos den här personen som, eller inte det goda, men vad den här personen tror var det goda.
Mm.
Och det är också
men,
det... Alltså hänger ni med? Alltså, så här, vi i vårt perspektiv så här, men det var inte alls så jävla bra. Men i den här personens perspektiv, så att men jag gick det här brottet för att jävlar, jag flyger åt skogen. För just att jag tror på att det var det rätta. Och det är ju så här, det är det som är det knepiga med det här, att så här, det är svårt att pinpointa vad som är det goda och inte det goda. För det goda kan ju vara andras perspektiv helt.
Men är det dödsstraff moraliskt? Eller ett etiskt.
Ja, men det blir ju ett etiskt dilemma.
Ett exempel på det du pratar om, Dorka, skulle till exempel kunna vara nazisterna som tycker att de gjorde det rätta.
Ja, men de trodde att det var deras goda gärning liksom.
Mm.
Och i deras filosofi, alltså även så här, alltså det, alltså estetiska, politiska, så alla filosofiska liksom politiska områden tror ju att de gör det goda.
Mm.
Oavsett, vi kan tycka att det är skitskevt nu.
Mm.
Men tittar vi liksom i så här, alla politiska liksom agendor, så tror ju de att det här är goda för folket och det ska vara ändå riktiga liksom.
Mm.
Alltså oavsett vad vi själva tycker, så är det ju deras grundfilosofi som är så.
Ja, och, precis.
Ja, men och det är det som är så här, vart ligger det goda i varje karaktär? Alltså,
mm.
Och vad är ett bra karaktärsbyggande i sig? Och vi kan ju tycka olika om det är en person med bra karaktär eller inte. Alltså, och då är det så här, vilken egenskap är det som är bra, en bra last eller en bra liksom... Det, alltså det är ju så jävla komplicerat. Vad är det som blir rätt och vad är det som blir fel? Vem är det som avgör vad som blir rätt och vad som är fel? Det är svårt att kombinera podd och stream samtidigt. Det är därför det blir så intressant.
Det är därför vi gör det här.
Ja.
Om ni visste hur svårt det är att klippa.
Ja, det är därför vi är så glada att du gör det.
Det var mitt ett jättedjupt samtal och sen bara tjugga, fuck!
Fan. All right. Men tillbaka till ditt resonemang idag, Orka då. Vi ska försöka liksom fokusera på...
Ja, alltså jag vill grunda mig så här, vad är det goda? Hur kan vi tänka på runt det goda? Vad är gott? Vad är bra? Och sen så här, vi kan ju också glida in på liksom politisk etik eller politisk kultur. Men någonstans så är det ju liksom så här, hur tänker vi på vad är det goda runt en person? Och det är ju liksom, det är ju, jag tror, jag såg någon klipp på någon som så här, om man vet om någon har bra karaktär, det är när folk pratar gott om den personen, när den personen går ut genom rummet.
Mm.
Och det är så här, man kan vara ett asshole, och då kommer man ju klassas som ett asshole. Men om man är en hygglig människa som är snäll till exempel. Snäll är ju en bra dygd liksom. Och om jag skulle gå ut ur det här samtalet och ni bara, men den där Orka, han är en jävla schysst kille liksom. Då tror jag också att det är ju någonting som är en bra, alltså jag har en bra etik i grunden. Alltså jag är en bra människa i sig.
Jag tycker det är för enkelt.
Ja, alltså ja, det är ju en grov förenkling.
Alltså jag tänker mig att på grund av att det är så stort, det är för att det är en definitionsfråga. Etik är ju en definition för varje individ liksom.
Ja.
Vad är etik för dig, vad är etik för mig? Och det är därför det blir så himla stort.
Och en annan aspekt av det som vi kanske inte har pratat så mycket om än, är ju när man hamnar i etiska dilemman, där jag tycker att de definieras av att de inte har en direkt lösning. Alltså det blir liksom inte rätt hur man än gör eller tänker liksom.
Dra ett dilemma så får vi se var vi landar.
Ja, men absolut. Tänk typ sådana etiska dilemman som läkare ställs inför till exempel. Mm. Att
typ dödshjälp.
Exakt. Det är ett etiskt dilemma. Eller bara under pandemin, där man har behövt göra stenhårda medicinska prioriteringar. När man vet att folk behöver hjälp. Men man behöver hjälpa, alltså när intensivvården var så här helt överlastad förra året och det var nästan i stort sett slut på intensivvårdsplatser och liksom folk stod och grät på jobbet för att det var så fruktansvärt vidrigt tufft att jobba. Där visste man till exempel att vi måste omdirigera våra resurser till de människor som är allra sjukast och medvetet förorsaka andra patienter smärta och lidande och kanske faktiskt i slutändan död.
Mm.
Det är ju ett etiskt dilemma. Så hur väljer man ut vilka människor som ska få vård?
Ja,
ja Och sen så kan man gå så långt också att det har ju varit så pass illa så liksom vårdpersonalen har ju gått ut i strejk för att de inte har orkat.
Yeah. Exakt.
Och det har ju också orsakat ännu mer problem för, alltså indirekt för patienterna.
Mm. Mm. Så är det ju. Och det tänker jag som vårdpersonal är ju det ett etiskt dilemma i sig. Så här, jag vet att det finns massa människor som är sjuka som behöver min hjälp, men jag tänker ändå strejka därför att jag tror... Alltså, förstår du? Det blir liksom inte bra hur man än gör. Gör jag ingenting så blir det ingen skillnad. Alltså, nu tänker Nej. Jag utifrån vårdpersonalens perspektiv här.
Ja. Mm.
Gör jag ingenting så blir det ingen skillnad. Gör jag någonting så blir det ännu mindre folk som kan jobba och ta sig an de här sjuka patienterna. Det är ju ett etiskt dilemma det också.
Ja, det är ju jätteknepigt.
Ja.
Ja.
Men du tycker...
som psykolog, ja. Nu under pandemin, så har det varit mer fall kring typ depression och sånt under den här tiden.
Ja. Jag är ju, nu, bara för att vara tydlig med att nu är jag jobbar ju i första hand som chef, så att jag jobbar ju inte kliniskt, men jag har ju fortfarande liksom en insikt såklart. Och ja, vi ser absolut att det har blivit fall som, alltså folk mår sämre. Alltså så här, det är fler som mår sämre på grund av pandemin, och de som mår dåligt mår också, hur ska jag uttrycka det? På vårt språk så säger vi att vårdtyngden har ökat. Men alltså det är inte bara det att antalet har blivit fler. Utan de har också börjat må sämre. Så att om du tidigare mådde, nu förenklar vi det här enormt mycket. Att merparten av våra patienter, om de skulle skatta sitt psykiska mående så kanske de skulle landa på en 7-8 säger vi. Så är det kanske fler 9 och 10 nu.
Mm.
Att det är både antalet men även då... Men även liksom hur dåligt man mår har förändrats.
Mm.
Så är det absolut. Det ser vi absolut. Så det är ju klart att det har varit en och vi nu pratar då som en liten utvikning om just vården och vårdens förutsättningar. Så förutom att vi har ansträngt all vårdpersonal avsevärt, så har ju också många valt att sluta. Det är många i vården som har valt att sluta jobba inom vården.
I ditt arbete, har du ställt inför någon mer etisk dilemma sedan pandemin? Alltså, om du förstår hur jag menar.
Ja, men absolut.
Som jag inte har inträffat tidigare. Liksom.
Ja, absolut. Till exempel det här att jag har i min roll bett människor jobba mer än jag vet är nyttigt för någon människa att jobba. Och att jag har använt mig av min lagliga rätt som arbetsgivare att göra det.
Mm.
Fastän jag vet att det här kommer den här människan att ta stryk av. Alltså, det blir ju lite så.
Mm.
Alltså, ska du jobba 12,5 timmars dagar liksom, så är det ju klart att du förr eller senare kommer att bli väldigt trött och må dåligt.
Ja, det är svårt det där. Alltså, det... Mm. Man slits lika mycket med de här etiska frågorna själv. Alltså...
Mm.
Oavsett vad det handlar om så är det ändå en förslitning av sitt eget, säger man, typ psyke liksom.
Mm. Men nu vet jag ju att Marcus, jag vet att du sitter på händerna här, det kliar i dig för att dra din take på det här med etik och moral.
Okay.
Och vi vill ju såklart, ja, men jag fan, det är därför det är roligt att ha med dig här. Och det är ju så att du har ju ett principiellt och ett etiskt ställningstagande som gör att du är vegan, inte sant?
Ja, jo, absolut. Det var absolut inte därför jag ville vara med idag.
Okej. Men jag tänkte ändå att det kunde vara en jävligt snygg exemplifiering av det här med etik och moral. Därför att det är väl, utgår jag ifrån, och nu vill jag verkligen inte lägga orden i munnen på dig, ett etiskt ställningstagande som gör att du väljer att leva ditt liv på det sättet, inte sant?
Det är det absolut. Jag är etisk vegan och det är bara av den anledningen.
Ja, och därför tänker jag att det är väl klockren, om vi nu pratar tillämpning, vi har ju pratat teoretisk etik, alltså att prata faktiskt praktisk etik och tillämpningen av de etiska ställningstagandena och funderingarna man kan ha.
Mm. Nej, men jag tänker så att alltså, ett liv är ett liv oavsett vem som har det livet. Och jag vill inte avsluta någon annans liv för att jag ska kunna ha bröd på bordet liksom.
Just
när det finns så många andra alternativ som faktiskt har fungerat betydligt bättre för mig också. Och min kropp, det är liksom, det är ett av de största anledningen till miljöproblemen är ju alltså vad heter det?
Djuruppfödning.
Ja, djuruppfödning och transporterna och allting.
Ja.
Och jag känner att varför ska jag då ta annans, alltså ta dels deras liv för att jag ska ha någonting att äta, och sen även då förstöra miljön. Precis. Av samma anledning, för att jag ska ha någonting gott för mina smaklökar. Det finns ingen, jag förstår inte det.
Nej.
Så att jag, det är därför är jag vegan. Och det är väl absolut ett etiskt tagande.
Ja. Och när du, för det utgår jag ifrån liksom någonstans i diskussionen med människor, vad brukar du liksom möta för motargument? Jag menar just, kanske inte just när det gäller veganism, men generellt när människor väljer en livsstil som andra kanske inte förstår eller andra inte delar på grund av att de kanske inte har de etiska ställningstagandena själva, då brukar ju folk bli provocerade. Känner ni igen det här? Alltså, jag kan se det här ibland hos väldigt religiösa människor också. Så att, men jag tror inte. Bara, va? Nej, hur kan du inte tro? Det måste du, för annars händer det här. Liksom.
Mm.
Ja. Vad är din take på det där, Marcus? Brukar du alltså stöta på just irritation eller oförståelse hos människor?
Ja, alltså det finns ju de här bacon-fantasterna. Bara för att man inte säger att det är vegobacon man äter. För att det finns faktiskt bacon som är vegetariskt framställt. Som smakar precis lika bra. Jag skrev bara att du vet, man berättar lite vad man har ätit, och då är det ju en som tyvärr alltid ska lägga sig i, och jag skrev att jag hade ätit, vad var det, pasta och vegobacon typ, carbonara typ.
Det blir en kränkning. Och, liksom.
Ja, men jag har inte sagt någonting om deras kost. Men sen så får jag en bild på ett äpple och han säger att det är en köttbulle. Okay. Alltså en sån grej. Det är bara provocerande. Men då är det inte jag som provocerar på något sätt. Utan det är inte jag som försöker trycka ner det i halsen på någon annan. Utan det är de som försöker trycka ner det i halsen på mig.
Just
och tänka att... Och så tänker jag att det är jag som har gjort någon fel, men jag tar inte sån skit liksom.
Nej. Hur reagerar du på det då?
Nej, jag bara slår det ifrån mig. Jag tycker det är så tramsigt. Jag ser inget ny idé, och jag respekterar allas andra val, och jag vill att de ska respektera mitt också.
Ja.
Men det ligger också i det är ju en etikfråga att man säger att man måste kunna vara en god människa och respektera andras tankar liksom, i just den frågan. Tror jag är jätteviktig.
Ja, precis. Och det är väl också det största är i etik. Det är väl rent respekt för varandra. Och allting grundas det i respekt. Ja. Känner väl jag. Du följer etikens lagar för att du ska ha respekt för andra individer.
Ja.
Så är det. Det jag tycker är intressant ändå, det är liksom att alla kulturer överallt har ju behövt lite grann som du säger, Marcus. Alltså att etik också har sin grundläggande del i respekt på något sätt. Att det liksom kulturellt är så att det finns verkligen alltid någon tanke om vad som är etiskt eller moraliskt kulturellt riktigt. Och att mycket handlar ju om respekt. Oavsett egentligen om det handlar om respekt mot djur, respekt för barn, respekt för andra människor. Eller, ja, inte för att barn inte är människor. I och för sig kan man ju tvivla ibland på om de är det, men ibland är de jävligt jobbiga.
Hur kommer det sig att vi människor är ju en varelse som ändå kan tala och tänka, och jag tror självklart att djur kan tänka, men de kan inte tala, eller inte tala med språk. Men om jag skulle till exempel ha en katt eller hund, så förstår ju den mig också. Alltså, det kommer ju vara en vi kan ju förstå varandra.
Ja.
Men vi kanske inte kan bolla de här djupa tankarna, snarare så.
Men du då, Orka, jag tänker, nu har ju liksom Marcus pratat om liksom etik som har resulterat i ett ställningstagande, hur han liksom har gjort vissa livsval. Har du något liknande?
Alltså jag bollas lite mer med typ, om man har rätt till att säga till någon annan att man ska förhålla sig till någon annans etik.
Mm.
Jag hade den lilla dialogen på jobbet. Så okay. Att, ja men jag tänker så här, och vi pratar om en viss grej. Och du säger, ja men du får nog kolla vad vi ska gå igenom i kommunens etik. Är det etiskt riktigt att säga till någon att man ska justera sin etik? Förstår ni min fråga? Eller min tanke?
Alltså typ manipulera annars.
Ja men precis, tankar, eller? Ja men till exempel Marcus, han, du gillar ju liksom, du är vegan och du trycker inte på någon annan ska vara vegan.
Nej.
Det hade ju varit etiskt orimligt om du tvingar någon annan att bli vegan till exempel.
Ja, jo.
Alltså, jag säger, ja men du ska bli det för att jag säger det. Är det då
men sen att... säger du inte så att jag inte förespråkar det på något sätt, så kan jag ändå påverka någon på mitt sätt, men
jo. Men det är inte liksom så här ur en typ kommunal verksamhet till exempel. Alltså du, det, och det är så här, har man ett företag och så här, men vi vill ju jobba med den här värdegrunden säger vi.
Ja.
Då får man ju som anställd så här, ta det eller inte, tänker jag.
Ja, så är det om du ska jobba där, ja.
Ja, och det säger, men just, jag tycker, är det en alltså, om jag jobbar på ett ställe och de säger, men vi ska hålla oss till den här etiska grejen, vi snackar om etik och vi har kommit på en ny riktlinje angående etik. Då tänker jag så här, att bara att säga till någon annan så här, att man ska förhålla sig till den nya etiken är, tycker jag, är oetiskt. Eller, alltså just den tanken, så här, för att etik för mig är så personligt. Alltså det är någonting som så här, jag förhåller mig till själv.
Vi kan ju liksom gå till en sån liten grej som dresscode.
Ja, men precis. Ja, men det är ett jättebra exempel. Tack Marcus.
Så det är ju faktiskt en jättebra grej. Det är ju en etisk grund man har på företaget för att man vill se bra ut mot kunder liksom.
Ja.
Det är väl också den vanligaste etiska saken för typ företag och inom arbetsvärlden liksom.
Ja. Ja, men det, alltså, men det är ju också det som gör det blir liksom väldigt knepigt ibland. Så jag brottas lite med den tanken nu när vi tänkte att vi ska prata etik och så här, vart går gränsen för att man ska pusha någon annans etikkompass liksom? För att någonstans så måste man ju jobba på sin karaktär själv.
Okej, men ditt resonemang är någonstans orka att man kan liksom inte säga åt någon annan hur de ska ha, alltså liksom vart deras etiska kompass. Men finns det några undantag där?
Alltså jag tror, alltså för mig landar det i det, alltså det goda. Och det har ju ändå pratat om att så här, det handlar ju om vad olika människor tycker är gott. Men om jag tycker att alltså här, om jag gillar lakris, nu det säger tramsig grej, men då ska inte någon säga men du ska tycka om det, för det är så vi förhåller oss det här. Det blir ju knepigt. Alltså det blir ju i sig oetiskt.
Så är det ju. Samtidigt så säger ju ingen så här, det är det här som gäller det här, utan att tycka att det är gott.
Nej, men så är det ju. Ja, men, men det är ju för att den personen tycker att det är det goda. Men jag tror också att det är så här, för mig är det så här, men varför tycker du att lakrits är gott? Alltså hänger du med? Då måste vi börja så här, låt oss tala om det. Istället för så här, du ska. Utan så här, men då vill jag ändå bolla tillbaka en etisk dilemma tillbaka. Så här, men hur kommer det sig att vi tycker så här, eller vi gör så här i något företag till exempel? Eller hur kommer det sig att, alltså, vi måste kunna ta det samtalet, för att kunna liksom tänka etiskt så måste vi kunna tala, vi måste tänka och vi måste kunna föra de dialogerna.
Jag förstår.
Och börjar vi bestämma vad folk ska tycka och tänka, då har vi ingen etik kvar. Då är det så här, ja men då är det ingen idé, för då blir det liksom fyrkanter och vi måste ändå kunna samtala. Det är det vi gör i den här podden liksom. Så det, vänta.
Precis, vi säger inte vad som är rätt eller fel, utan vi släpper fram lite olika perspektiv. Lite grann som Joe Rogan som du gillar så mycket.
Ja, nej men här, men vad som är gott och ont är ju en definitionsfråga också. Hur skiljer sig man från gott och ont? Eller gott och ont, korrekt. Och det säger jag, men det är ju också som vi pratade om innan, att det är ju etik är ju också någon typ av hierarki. Alltså någonstans bestämmer ju någon att det här är gott, och sen så kan det vara så att man måste liksom skjuta efter, eller att det kommer falla neråt. Till exempel om det är en stat som säger så här, nej men vi tycker att alla ska ha gula tröjor på sig på tisdagar. annars så bryter man mot lagen. Till exempel. Då är det ju så, det är ju så här, ja, är det, ja, först är det ju, men nu är jag ju väldigt liberal. Men det är så här, här blir ju så här, är det för det goda eller är det för det onda? Och en stat kan ju säga, men det är verkligen för det goda, för att alla vi här ska ha gula t-shirtar på tisdagar, för att det är bra, för vi signalerar mot mobbing eller vad som helst. Mm. Och det är så mycket i liksom svensk kultur i sig att typ så här, det handlar ju om bara att det ska vara en godhetssignal egentligen. Kanske inte så mycket om en etisk fråga. Eller jag vet inte.
Just det.
Det är bara för att jag börjar spacea ut lite.
Ja, nu, det där blev lite spaceat för mig. Men jag tänker så här. Jag tänker ändå att det måste finnas vissa etiska grundantaganden som ändå väger tyngre. Som ändå måste få vara rätt. Förstår du hur jag menar? Oavsett egentligen vad man lägger på. Och där tycker jag som... Jag gillar Marcus definition på det som en sorts respekt. Alltså respekt för liv eller... respekt för den värld vi lever i på något sätt.
Ja.
Och det tänker jag ändå, jag måste vara så här, om du har en person som förhåller sig väldigt slappt till den, men så här, vadå? Nej, men jag tycker det är okej att döda människor eller djur, eller det kan man göra om man är sur till och med. Sen finns det såklart grader. Det finns ju de som säger att jo, jag vet jag dödar djur, men jag gör det för att överleva. Eller folk som säger, ja men vadå, det är bara djur. Det är bara skita i liksom. Eller människor för den delen då. Att du har liksom en etik som säger att människolivet inte är särskilt dyrbart. Finns det ingenting som då säger i dig orka så här att, ja, men tänk inte så. Det är klart att människolivet är dyrbart eller djurlivet är dyrbart. Tänker du så här, men då ska vi sätta oss och prata om det liksom.
Nej, men det är också så här. Alltså om man har ett sånt ställningstagande, alltså, men människolivet är inte dyrbart.
Mm.
Och jag tycker ju självklart att det är jättedyrbart. Alltså det är det viktigaste vi har. Men det är så här, men hur kommer det sig, alltså ta samtalet så här, hur kommer det sig att den här personen inte tycker att liv är dyrbart?
Mm.
Kan den här personen liksom någonstans i sitt inre jag tappat hoppet på mänskligheten? Och så här, och det är okej om alla dör, för jag bryr mig inte liksom.
Du vill rädda den personen istället.
Ja, men alltså vi måste ju ta snacket. Alltså vi måste ju våga ta samtalet. Och, vänta, men vart får vi vår etik och moral ifrån? Från en fråga från tittarna.
Mm.
Nej, men just att så här, vi måste ta samtalet. Alltså om vi går tillbaka till antikens Grekland.
Mm.
Och det var ju där de liksom... Ja, alltså logiken och samtalet hade sin vagga. Och det de här filosoferna gjorde dagligen var ju bara så att snacka samtal. Och bara samtala med varandra och kom fram till sig mycket aha-upplevelser.
Mm.
Och slutar vi få liksom samtala och slutar få de här aha-upplevelserna, då tror jag det är fan farligt ute. Men det är okej att man tycker olika. Det är ju bra att man tycker olika, men vi kan inte stoppa någon att tycka olika. Nej. Det kommer alltid vara så.
Om vi går till modern tid, så det största vad jag kan komma på etiska experimentet är väl Ingrams, skulle jag kunna tänka mig.
Milgram,
ja precis.
Milgram.
Ja. Det är väl ändå ett rätt stort etiskt dilemma. För där fick de välja om de skulle ge chockerna eller inte.
Ja, du tänkte på den studien som vi pratade om den förut. Men men då anses det inte vara så etiskt dilemma, utan det var ju mer så att de skulle ju bara se om folk gjorde det eller inte.
Ja, men det blir ju ett etiskt dilemma för de som är utsatta för experimentet.
Ja, men så är det ju.
Och för de har ju ett val att göra det, men de gjorde det ju bara för att det var en auktoritär person som sa att de gör det.
Ja, men så är det. Alltså vart urgrunden från vår etik och moral är frågan från Mausen.
Men det har jag ett svar på, och det är väl kanske inte jätteförvånande där. Jag tänker att rent det finns vissa sanningar som kommer att vara sanningar oavsett egentligen vilken tidsålder och vilken kultur det tillhör. Och det är till exempel att, eller om man säger så här, grunden förut, nu vet jag fasen om det faktiskt är lika giltigt för övrigt. Men förr i tiden så handlar ju om att skydda flocken och att skydda befolkningstalen. Mm. Alltså allting som egentligen syftar till att göra arten mindre livskraftig blir ju också någon form av etiskt värde. Allting egentligen som handlar om att skydda arten och skydda flocken blir också ett etiskt värde. Till exempel att ta koll på människor är ju inte smart ur en evolutionär synpunkt, för att det förminskar levnadskraften. Att till exempel gifta sig och ha sex med sin syster blir heller inte bra ur, alltså därför att det blir inavel och det minskar artens överlevnads liksom kapital. Och sen har man ju behövt systematisera det där, alltså att det kanske inte är så bra att bli skitfull och döda folk varenda gång du blir full. Så då finns det liksom, som till exempel inom islam, en regel mot alkohol. Och där tänker jag liksom att vår etik och moral, grunddelarna, kommer ifrån en sorts, att de hade ett överlevnadsvärde för oss som art. Sen formaliserades det här av religionerna i olika former. Mm. Sen kan jag ju tycka att religionerna går till överdrift. Alltså du får inte torka dig med vänster hand i arslet för det gillar inte Gud. Eller så här, du får inte ha sex med någon av samma kön för det gillar inte Gud. Det tror jag är fullständigt skitsnack. Det blir liksom, det går verkligen till överdrift. Men grunddelarna, alltså grunddelarna för den västerländska moralen, att du ska värna livet och värna medmänniskans liv på något sätt, det tycker jag är klokt. Och jag tror att det är därifrån egentligen våra grundläggande moraliska och etiska värden kommer ifrån.
Men ja, jag tänker på att de här etiska riktlinjerna fanns ju långt innan våra stora religioner grundades.
Så är det. Jag tror att religionen bara, vad religionerna har gjort, tror jag, att de har satt upp ett normsystem, alltså formaliserat de här reglerna, alltså gett folk, försökt göra en sorts överblick över vad vi tycker är okej och inte.
Ja.
Men jag tror absolut inte att religionen har någon form av ensamrätt på vad som är moraliskt riktigt. Snarare tvärtom. Kan jag tycka att religionerna går moraliskt jävligt fel väldigt ofta. Ta bara korståget.
Det är mycket makt liksom.
Men har vi några perspektiv vi har missat då? Det har vi ju säkert.
Ja, alltså,
nöjde sig din tittare med svaret om vart etiken kommer ifrån? Eller min teori om vart etiken kommer ifrån?
Det har jag inte fått något svar på.
Nej.
Men vill vi säga någon slutkläm här innan vi rundar av? Eller hur ska vi gå varvet runt kanske?
Det kan vi göra. Vi kan börja med vår gäst. Har du någonting du vill skicka med tittarna och lyssnarna kring det här med etik?
Bli vegan. Nej, jag skojar bara.
Så.
På tal om att inte trycka ner i halsen.
Ja, exakt.
Nej, men visa respekt för varandra. Mm. Jag vet inte riktigt.
Mm. Men det var väl en jättebra slutkläm.
Ja, men faktiskt. Mm. Ta hand om varandra. Kramas i trafiken.
Mm.
Faktiskt. Orka.
Alltså jag tror ju starkt på samtalet. För mig handlar ju bara själva det fria samtalet så mycket om etiken. Att så länge vi har ett samtal där vi tycker olika, vi kan tycka alltså helt bakåt, alltså omvänt mot varandra. Mm. Men så länge vi är öppna för att ta det samtalet, så tror jag att vi kommer liksom kunna ha ett ställningstagande just om etik. Men när vi börjar liksom från olika hierarkier säga till vad folk ska tycka och tänka, man kanske ändrar i lagen för att vad man inte får säga och vad man får säga, då tror jag vi är på en slippery slope och kommer så som många andra livsöden har spårat ut förr eller senare. Jag tror att, ja, men det tror jag är så här, det vi måste värna om den etiken, att folk tycker olika
och tillåt samtalet.
Precis.
Ja.
Min
sista take på det här då måste ju någonstans bli att jag tycker att etik är gigantiskt svårt. Jag tycker att det är ett svårt ämne, jag tycker att det är svårt att definiera vad det är. Jag tycker att det finns vissa värden som vi behöver värna. Och ni är så kloka båda två, särskilt du Orka, så att man måste tillåta samtalet. Det jag tar med mig från det här samtalet, jag måste motstå mina egna impulser att bli förbannad. Mm. För att det blir liksom en sån försvarsmekanism hos mig, att jag blir arg liksom. Och andas lite grann och släppa fram släppa fram det där avvikande som kanske skaver i mig.
För att citera en framstående filosof, Søren Kierkegaard, han sa ju att man kan bara bli arg på sig själv.
Mm. Ja. Säg det till din sambo nästa gång hon är lackad för gamer.
Jag funderar på om vi ska tatuera in det så jag kan bara visa det så fort vi börjar tjafsa.
Ja, precis. Exakt.
Du bara fick upp en t-shirt.
Mm. Ja, man kan bara bli arg på sig själv. Åh, gud. Ja, jag ser det framför mig, orka. Yes, all right. Och med det, hör ni, så ska vi avrunda dagens podd. Tack så mycket, Marcus, för att du hoppade in med kort varsel än en gång. Missa inte Marcus egna podd. Nostalgiska radiokarameller finns på Spotify och där poddar finns. Och såklart ett alltid stort tack till den organisationen vi tillhör, Team Frag Delivery, som är vår lilla, kan man säga, fast ganska stora klan för gamers över 30. Kika in om ni är intresserade. Mm. All right, tack ska ni ha allihop.
Tack så jättemycket att jag fick vara med.
Tack för att du har lyssnat på Frags och filosofi. Dessa avsnitt spelas in live på Twitch. Och vill du vara med i nästa avsnitt, skriv i chatten eller spela med oss som gäst. Vill du lyssna på fler avsnitt så finns vi på Spotify och på Tyres närradio. Länk finns nedan. Tack för att du har lyssnat.